Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Radio Play.
Åh, julen var jag vän till påska. Men det var inte sant, för det var inte sant, för däremellan kommer fasta. Ja, nu är inte fastan riktigt lika kul som påsken. Påsken är den största kristna högtiden under året. Det är kycklingar, ägg, godis, ris, harar, häxor, smällare och allt möjligt i en enda ohelig blandning. Och hur hänger det här egentligen ihop? Ja, det är vad vi ska försöka reda ut lite grann av i det här avsnittet. Allt från religiösa grunder till rena traditioner som finns, funnits eller försvunnit. För det kan ju hända att en och annan sillsmaskande och godisfrossande svensk påskfirare har lite svajig koll på varför traditionerna ser ut som de gör. Oavsett om du är en av dem som har lite extra koll eller inte, så ska du hänga med här nu, för nu drar vi!
Ja, det är omelett att börja irritera sig på alla de här äggskämten som dras kring påsk.
Mm-hmm.
Tack så mycket. Hur är läget, Daniel?
Du tänker att det hade lagts in en sån här tum blum bum tsch.
Ja, nästan.
Jo, tack, det är bra.
Mm. Påskavsnitt, det känns som ett så här klassiskt historiepodden som vi gjorde första året, att när det kom en högtid, ja, då berättade vi om...
Så här går julbordet till, och så här med Lucia och så.
Precis, den nya generationens Jan Öjvind Svan.
Ja, sen övergick vi där lite grann, för vi tyckte väl att vi hade betat av de flesta.
Ja.
Eller något sånt där. Men sen har vi ju inte behandlat påsk då. Men det gör vi nu.
Mm. Vi sitter här i mitt poddrum och du flyttade igår.
Ja.
Har du hunnit landa?
Och i förrgår.
Mm.
Jo, jag har landat ett bra tack. Det är mycket att styra med och bära fram och tillbaka med olika kartonger och grejer.
Mm.
Så ska jag upp på rätt ställe och så vidare.
Och så ska jag spela sin podd mitt i det här också.
Ja.
Idag när jag var på Willys så kom det fram en härlig lirare och började prata med mig rakt ut i luften. Och jag fattade inte vad som pågick. För jag fick frågan, ska du till Nyköping idag?
Aha.
Gävle IF har säsongspremiär i division 1 i Nyköping.
Ja, ja, det hade inte du koll på förstås.
Men det är skönt att ha blivit en av Gävle IFs kändisfans.
Ja, verkligen. Men så mycket inbiten fan är inte att du åker land och rike runt i de mest gudsförgätna hålen till idrottsplatser och tittar på division 1-fotboll.
Det är hårt mot en dynamisk tillväxtregion som Nyköping, tycker jag.
Ja, kanske det. Jag ber om ursäkt.
Vi har en sponsor som vi är mycket stolta över i det här avsnittet. Det är biståndsorganisationen Oxfam. Och Oxfam är aktiv inom en mängd olika regioner, konflikter och kriser. Men vi vill prata mer om konflikten i Jemen. Konflikten i Jemen har sedan den drog igång i mars 2015 lett till att över 17 000 människor i landet sårats eller dödats. 3 miljoner människor har tvingats fly från sina hem. Och det har skapat en enorm hungerkris. Och det här är en situation som alltjämt förvärras. 24 miljoner människor, över 3/4 av Jemens befolkning, är i behov av humanitärt stöd. Mm. Så att det här är en av de stora, stora kriserna i världen idag.
Så är det verkligen, ja.
Och en sån människa som är drabbad är Sud, som är en kvinna som bor i ett flyktingläger i Jemen. Och hon har förlorat 4 barn. 2 flickor, en 3-åring och en 4-åring, blev dödad i ett bombanfall när de lekte i familjens tält. Sen tidigare så hade de förlorat 2 stycken pojkar, en 5-åring och en 6-åring, till mässling.
Mm.
Nu har hon 3 barn kvar och familjen lever under mycket hårda och svåra förhållanden. De har inte råd med läkarhjälp, de har inte råd med mediciner eller mat. Och det Oxfam gör är att de finns på plats för att ge familjer som Suds familj den hjälp de behöver för att överleva och komma på fötter igen.
Och då är det klart att man ska bidra till denna hjälp som Oxfam ber om. Och det gör man då genom att swisha 250 kronor förslagsvis, som räcker till mat för en person i en månad.
Mm.
Och swishnumret är 900-37-24, 900-37-24. Och så märker man det där med kontantbidrag i meddelandet.
Precis, för det är det sättet som Oxfam hjälper till. Bland annat det sättet de hjälper till i Jemen. Genom att ge människor pengar så att de själva kan köpa livsmedel. Vilket är enklare än att få dit stora mängder mat och är mindre drabbande för det lokala affärslivet. Som inte riskerar att slås ut av utländsk mathjälp. Det här är en kristen högtid som vi ska prata om. Och som med alla kristna högtider så antar jag att man måste börja i judendomen.
Ja, för det är ju en judisk högtid också, fast på ett annat sätt.
Ja.
Eller framförallt så är det ju där först också. Judarna emigrerade i stor skala till Egypten en gång i tiden.
Mm.
Någonstans runt, ja det här är ju inte så lätt att veta, men det är ju mer än 1000-talet före Kristus alltså.
Mm.
Det går säkert att slå fast på något sätt, men jag har inte lyckats med detta. Förmodligen så är pushfaktorerna sånt som livsmedelsbrist och missväxt och annat elände i Kanaan där de levde.
Vad är pullfaktorerna då? Är det att det är så vackert i Egypten?
Ja, men Egypten är lite som USA i modern tid har beskrivits som. Landet i väst där man kunde få ett bättre liv och så.
Yeah.
Så att det var en ganska rejäl migration dit faktiskt.
Mm.
Men efter ett par generationer så har judarna försatts i fångenskap och slaveri i Egypten.
Det här är känt från Gamla Testamentet.
Ja, det är där det beskrivs. Så är det. Och de ska ha deltagit i olika byggnadsprojekt och stadsbyggen och liknande under de här faraonerna i Egypten. Ramses den första och Ramses den andra antagligen.
Mm.
Men sen kom Gud och lyckades med hjälp av de här 10 plågorna liksom kasta farsoter mot Egypten.
Är det här den officiella historieskrivningen som vi förmedlar?
Ja, där.
Just det kom gräshoppor och så vidare.
Man övertygade då farao om att de skulle släppas fria.
Ja.
Det här är ju religion då.
Ja.
I stor utsträckning. Men det är det de här högtiderna handlar om. Så att därför måste vi väl dra det här. Men det är bra att du skjuter in en liten historisk brasklapp här. Att källläget här är ju inte massivt. Nej. Det är ju svårt att jämföra så att säga, med andra källor ofta. Utan det finns de här religiösa skrifterna.
Vad var det Bo Gräslund skrev? Man höjer ett källkritiskt ögonbryn.
Jo, men nu, det är väl likadant med alla de här sederna och traditionerna och allt möjligt.
Ja.
Som vi inte vet ursprunget till alltid. Men här är då den legendariska, eller vad man ska kalla det.
Yeah.
Kan jag få fortsätta?
Oh ja.
Ja, tack. Den 10:e farsoten.
Ja. Yeah.
Det är då att alla förstfödda ska dödas i Egypten.
Mm.
Och judarna, de hade fått instruktion av Gud att om de slaktade ett lamm och målade med blodet från lammet på dörren, ja då skulle den här dödsängeln som skulle ta de här förstfödda bara passera hemmen.
Mm.
Och därav då hebreiskans Pesars passera, ja, gå förbi, blev sen då till där vi idag kallar påsk.
Mm-hmm.
Så det är ju därifrån det kommer.
Etymologi.
Precis, lite ordförklaringsursprung.
Mm.
Vid midnatt den här kvällen så skulle de ge sig iväg österut. Och till slut kommer de fram till Röda havet. Och det är ju en känd berättelse, inte en händelse, att Röda havet delar sig då på Guds befallning. Och så kan man knalla igenom det över till Sinaihalvön.
Mm.
Och efter så störtar ju då faraos olika trupper. För han har ändrat sig och vill fånga in dem igen. Så att det går åt skogen för honom när Gud då ser till att vattnet sluter sig igen över de här trupperna.
Ja.
Det är också en ganska känd berättelse.
Just det, Moses är med på något hörn.
Ja, det är ju Moses som leder det här folket. Och de går vilse i öknen i Sina i 40 år traskar de runt där.
Mm. Ökenvandring.
Ja, därifrån kommer det här ordet.
Etymologi.
Själva påskens firande är... Det är den viktigaste högtiden i judendomen.
Mm.
Firandet infaller den månad som betraktas som den första av judarna, som de kallar det för Nisan.
Mm.
Eller Nissan.
Mm.
Den 14:e dagen i den månaden påbörjades den här högtiden i fullmånetid. Förstår du?
Yeah.
I samband med den här gudomliga uppmaningen att man skulle slakta ett lamm på ett felfritt sätt, så fick de också veta vad de skulle äta i övrigt. På den här högtiden som de skulle högtidlighålla framöver.
Mm.
Och det blev någon slags riktlinjer då för alltihop. Och då var det osyrade brödet väldigt viktigt här.
Mm. Jag undrar om det är det som kallas matza.
Har du ätit det?
Ja, det är, man har ätit en del matza i sina dagar.
Alltså, det här osyrade, ojästa brödet ska ju då påminna om fångenskapen och slaveriet och alla vedermödor i Egypten.
Jag tror att det är mycket sånt under den judiska påsken. Det är väl, nu sitter jag här och gissar, det är ju helt idiotisk poddradio, men det är ju också någon sån här soppa som ska smaka saltvatten.
Ja, det är, så är det nog, ja. Det är ju så att jäst deg, eller alltså surdeg, allt sånt där är ju bannlyst i hemmet under den här högtiden. Mm. Det får absolut inte finnas minsta smula av jäst bröd.
Nej.
Och bakgrunden till det är ju att efter att den här dödsängen hade gått förbi utanför så skulle man ju då vara beredd att snabbt ge sig iväg österut under den där kvällen. Så det här ska ju påminna om att man hade bråttom, att man skulle äta snabbt på den där kvällen. Och då hade man ju inte tid att sitta och vänta på att brödet skulle jäsa inte, utan det var ju snabba puckar då som gällde.
Jag fattar.
Och det här att brödet inte skulle jäsa har ju då också gett upphov till att den här helgen har kallats för sötebrödsdagarna.
Mm.
Ja, det är också etymologi.
Ja.
Och sen har ju det här senare då fått betydelsen av fest.
Ja, eller bara så här behaglig tillvaro.
Ja, jo, precis. Du är ju ganska fascinerad av bröd generellt.
Ja, jag gillar bröd.
Ja. Och det här är någon form av tunnbrödsvariant då. Eller?
Ja, jag tror att det är så man ska tänka sig det här judiska brödet. Ungefär som vanligt svenskt tunnbröd.
Mm.
Vilket kanske många äter på påsk också.
Även osyrat bröd förekommer ju i kristna sammanhang också. Mm. Man skulle heller inte arbeta de här dagarna. Det var ju förstås helt förbjudet. Det här påskalammet, det skulle ju vara rituellt slaktat i Jerusalem.
Mm.
Och är man inte i Jerusalem, ja, men då är det inte nödvändigt att äta det om man inte befinner sig i stan.
Nej.
Däremot så fylls ju då Jerusalem av tillresta människor, ja, typ som pilgrimer,
yeah,
under påsktiden här. Och alla som kan ta sig dit gör ju det. Den här judiska historikern Josefus, som levde under första århundradet efter Kristus, han återger ju vid ett tillfälle att det slaktades 256 000 lamm under påsken. Otroligt många lamm.
Det är så mycket logistik,
ja,
kring det här.
Det var det ju. Och sederna kring det här firandet slogs fast i texten Haggadah, där böner och repliker under middagen beskrevs och hur de skulle uttalas och sådär. Den här texten utvecklas sen successivt tills det att den får en fast form på 200-talet efter Kristus.
Mm.
Det här var den judiska bakgrunden, kan man säga.
Ja.
Jesus var också en jude.
Det var en judisk man, ja, som trodde på judendom.
Ja, så var det. Och han blev också korsfäst då på det vi idag kallar långfredagen.
Mm.
Då han gick igenom tortyr och plågor och elände, utsattes för en massa spott och spe av romarna. Det här har vi pratat om innan.
Mm.
Han gjorde det här för människornas skull och för deras synder som skulle förlåtas.
Mm. Och, det är så stor uppoffring man kan göra överhuvudtaget.
Mycket symbolik i det här. Jesus tar härmed på sig rollen som offerlam.
Mm.
Den roll som offerlammet hade i den judiska versionen får alltså Jesus i den kristna varianten.
Mm.
Den sista måltiden som Jesus hade med sina lärjungar blev då basen för den kristna påsken och tron.
Mm.
Inge Lövström som har skrivit boken Påsken i tro och tradition.
Ja, det behöver du inte förklara. Det vet folk.
Det är inte säkert att de vet. Han skriver så här, citat. Förut hade påsken varit en minneshögtid. En kväll av tillbakablickande. Nu vändes måltiden mot framtiden. Dörren öppnades. Inte för att man skulle lyssna efter steg från det förgångna. Utan för att man skulle se en ny väg och anträda vandringen framåt. Påskmåltiden från fädernas tid blev till Herrens heliga nattvard. Vinet i bägaren som dittills hade lett tankarna tillbaka till blodet på dörrposterna i Egypten, som då blev folkets räddning, blev nu en förkunnelse om blodet som skulle utgjutas på Golgata och bli lösen för världens synder. Det osyrade brödet var inte längre en erinran om vedermödans bröd och uppbrottet under Moses ledning, utan blev till delaktighet med Jesus själv.
Just det, Jesu kropp och lekamen. Vi har sagt det här tidigare, men vilken kroppslig religion som kristendomen är.
Ja, och ändå är den ju väldigt förfärad inför den mänskliga kroppen.
Mm. Motsägelse.
Ja, det kan man säga. Slakten av påsklammen skulle ju inledas den nionde timmen, alltså runt klockan 15 i den judiska påsken. Och i kristen version så var det också av en ren händelse i den nionde timmen som Jesus tog sin sista suck, minns han. Och det här är då samtidigt som det första lammet slaktades i Jerusalems tempel.
Mm. Mycket som händer samtidigt där du.
Exakt samtidigt. Det är mycket här. Här finns det. Här, nu ska vi komma ihåg att det här är religion, så att säga. Men det är ändå det är ändå intressant att förstå bakgrunden.
Mm.
Ur historiskt perspektiv ju. Långfredagen, det har ju ända fram till för några generationer sedan präglats av, ja men det är, då ska du inte springa runt och dansa direkt, utan det är ju stillhet och så ska man sitta och helst vara draperad i svart.
Så är det.
Säck.
I nordisk...
Och aska.
Ja.
Än kanske jag blev. Men det är ju ett begrepp som också finns i sammanhanget.
Det var den tristaste och långsammaste dagen på hela året. Nordiska museet hade för, ja det är väl mer än 10 år sedan, en utställning om påsk. Och jag läste deras sammanställning. Där berättar en svensk kvinna född i Stockholm 1928 att långfredagen var en lång och sorglig dag. Vi måste vara mörkt klädda med hemskt kliga, långa, mörka yllestrumpor. Mm. Radion spelade bara tung musik. Inga affärer, inte ens kiosker eller restauranger var öppna. Absolut alla biografer och teatrar var stängda. Årets längsta, årets tristaste dag, såklart eftersom det är den dagen då Jesus dog. Fram till 1969 var det strikt förbjudet med offentliga nöjestillställningar. Och om man ville ha ett undantag, då fick man söka om tillstånd.
Ja.
Ett sånt exempel är för övrigt svensk film som 1950 måste vända sig till regeringen. Vi går rakt till toppen direkt här.
Låter rimligt.
För att få visa en österrikisk film på långfredagen.
Mm.
Vad var det för film då som man var tvungen att söka ett speciellt tillstånd? Jo, det var en film där religiösa bilder visades samtidigt som Bachs Matteus Passion spelades.
Mm-hmm. Men det där har man ju hört, det har ju föräldrarna berättat, hur ofantligt tråkigt det var när de var yngre på den här dagen. Och inte då att nödvändigtvis min morfar och mormor till exempel var djupt kristna på något sätt, utan det var bara för att det var så i hela samhället. Man skulle minsann ha det träligt.
Mm. Efter det här beslutet 69 vändes och då det inte längre var förbjudet med nöjestillställningar, då brukade frikyrkorna se till att hyra massa lokaler så att ingen skulle kunna anordna dans eller liknande.
Alltså, jaha,
för det, oavsett om det är förbjudet, det ska vara så.
Mm. Ja, man skulle äta kall och salt mat så att man blir törstig. Och den där törsten, den skulle ju inte lindras heller. Tanken är ju då att man ska fundera på hur törstig Jesus var där uppe på korset och sådär.
Supertörstig.
I det gamla bondesverige under 1600- och 1700-talet så var det ju strikt förbjudet också att pyssla med sådana här snurrande hjul och slag. Det har vi pratat om när det gäller Lucia också.
Mm.
Alltså cirkulationsrörelser som kvarnar och vagnshjul och sånt där har ju magisk kraft. Och det är inte läge att hålla på med sånt under påskveckan.
Nej.
Som även kallas då för stilla veckan. Då ska ju vara stilla.
Precis. Stilla vecka, helig vecka. Kommer du ihåg i vårt... Det var det vårt allra första avsnitt där vi hade om en högtid när vi gjorde om midsommarafton.
Ja, det var nog. Ja.
För då hade jag ju lite litterära skildringar. Jag blev utskrattad av dig över att jag lyfte fram Tove Janssons Farlig midsommar, Mumintrollen.
Just det, men det minns jag mycket varmt.
Och så flyter en teater förbi.
Och då kommer Barba pappa och räddar dem.
Jag läste också ur Hjalmar Söderbergs midsommarskildring i Dr. Glas. Som ju klart är otrolig. Den gillar jag mycket. Och jag tänker att vi ska återuppväcka den traditionen. För Hjalmar Söderberg, en av Sveriges bästa författare. Tillika en av Sveriges sämsta äkta makar.
Ja.
Om man går och lyssnar på det avsnittet. Det heter Scener ur ett äktenskap. I sin utskällda debutroman Martin Birks ungdom. Så beskriver han långfredag. Men nej, det var icke vår ännu. Åter följde snö, våt snö som smälte strax och strax var smutsig. Åter ringde klockorna i den svarta kupolen under grå himmel och det var långfredag. Martin och Maria voro i kyrkan, men de finge icke sitta hos sina föräldrar, ty deras föräldrar sutto långt borta i koret bland en mängd av svartklädda och allvarliga människor. De vore också svartklädda själva, fadern i frack och vit halsduk och allt var svart. Den röda predikstolen och altaret var borta och det var svart istället. Prästerna hade svarta mässkåpor. Ett svart kors reste sig hotande ur altartavlans blyfärgade moln längst borta i korets skymning. Och svart grå låg himlen och stirrade in genom kupolens valvfönster. Martin kunde icke somna som vanligt ty allt var så hemskt. Koralen klingade och kvidde. Prästen såg dyster och elak ut och talade om blod och en hund tjöt där ute på kyrkogården.
Ja, det här var ju inte så uppiggande.
Nej, man fattar att det är hemskt på långfredagen när en glad prick som Martin Birk inte kan somna där i kyrkbänken som han brukar.
Mm.
Men allting det färgglada var övertäckt med svart. Det här var ingen glad dag. Vi gick rakt in på långfredag.
Ja, men det blir lite kringlig krok här. Vi får väl prata om skärtorsdagen också, antar att du vill göra. Men jag vill bara i sammanhanget dra ett citat från Jan Öyvind Svan.
Ja!
Den gamle, numera avlidne.
Folklivshistorikern, ska man kalla honom det?
Ja, det är ju vad han var.
Lunda-profil. I övrigt känd för sina fantastiska glasögon. Det är väl det han kommer. Jag läste DNs minnestext över John Skolman idag.
Mm-hmm.
Och de försökte ju skriva att han var älskad i Norge och gjorde barnprogram och så. Men det är klart, det är ju Sällskapsresan alla kommer i Sverige, alla kommer minnas.
Ja.
Och så är det väl med Jan Öyvind Svan också att när,
du menar att alla
när hans tv-insats och så kommer blekas bort. Han kommer bara bli en farbror med märkliga glasögon, folk kommer ihåg.
För de var ju delade så här, så just att han kunde titta rakt fram och sen titta ner. Ja. Det var ju lite spektakulärt.
Ja, det får man säga.
Ja, det håller med om. Men att en brittisk historiker står och klämmer på en hästbajs, det är inte spektakulärt. Men i det här fallet så var det helt rimligt att använda det ordet.
Jan Öyvind Svans glasögon är spektakulära.
Okej. Okay. Jag tycker också att det är ganska, vad ska man säga, spektakulärt när han och Edvard Blom dricker kopiösa mängder öl ihop i en serie som gick på 8:an för en massa år sedan.
Det är Edvard Bloms gästabud.
Ja, det var bra grej.
Otroligt att bägge överlevde den inspelningen.
Ja, faktiskt. Det var väl, Jan Öyvind han låg väl uppe på övervåningen och sov halva dagen. Sen så kravlade han sig ner för trappen och kom fram till köket. Och då stod ju Edvard där och slängde ihop. Ja, det var ju fetdrypande måltider. Och sen var det ju bara skål och kling och skål. Och så stod de där och drack allt möjligt.
Ja.
Det var ju det var underhållning som inte kunde visas på SVT, tror jag. Men Jan Öjvin Svan minns.
Mm.
Har ett litet...
den nya programpunkten.
Exakt. Jag tillbrakte en gång en påsk på en herrgård där man i och för sig inte var särskilt religiöst lagd, men höll på det gamla. När jag steg upp på långfredagsmorgonen fick jag se hur tjänstefolket under natten hade hängt lakan över tavlorna och knutit dukar runt takkronorna. I vaserna hade man placerat torkta törnegrenar. Det rådde en nästan spöklik stämning. Men den bröts av supé fram emot midnatt, där verkligen ingenting fattades på smörgåsbordet. Och då trädes nog Jan Öjvin igen.
Ja, det får man verkligen tänka sig. Om ni tycker det hela lät olidligt trist och tråkigt, så kan man ju ändå påpeka att det fanns ju någonting lite festligt man kunde göra på långfredag för att påminna om Herrens lidande. Och det är att piska varandra med ris.
Just det.
Det livar ju alltid upp. Från 1600-talet finns den traditionen belagd att den som klev upp sist på morgonen blev utsedd till långlaten och sen piskad.
Mm.
Man liksom sprang in där och piskade skiten ur långlaten.
Ja, jag tyckte ju att det där skulle kanske, att det låter lite kul och festligt.
Ja.
Jag tror att det var ganska hårda tag under 1600-talet i och för sig.
Ja.
Men det blir också som en skojfisk... liksom stämning och inslag under 1700-talet. Och jag satt i nationell tv och föreslog att man skulle återuppleva det här när jag pratade om påsken förra året. Det klippet kanske man skulle ta och länka för övrigt. Då är husbonden då ofta som gick ut och plockade lite fint ris och dammade på familjemedlemmarna för att de skulle, ja, de skulle ju begrunda Jesus elände.
Det låter ju fruktansvärt.
Ja, det var kanske
inte... Hur länge höll vi på sådär?
Jättekul alltid. Ja, framåt 1700-talet så började det bli mer på skoj och ploj det här. Och då var det väl den stackaren som kom upp på sängen senast som fick sig en omgång mer på skämt då, liksom sju sovare som ligger där.
Vilken hemsk historia påskriset har egentligen. Och det pyntar vi gladeligen med fjädrar.
Ja, fjädrarna kom in på 1800-talet då. Innan kunde det vara olika små band och sådär som satt i. Men under 1900-talet så blev ju dekoration och prydnad mest. Ja, som sagt, man tänker ju inte på... Man kanske skulle återuppta det här ändå. Det är en kul grej ändå. Liksom, bara, ligger du här och sover?
Ah, jag vet inte.
Inte där,
en liten klapp på kinden tycker jag låter bättre.
Jag sitter febrilt och bläddrar i en bok. Nu hittar jag inte... Det finns en berättelse från någon av de här gamla, om det kan vara en De la Gardie eller någon sån, som berättar om hur många som blev piskade. Men trots att han låg kvar i sin säng kom ingen in och piskade honom. Så att det kan ju vara så att viss hierarki ändå rådde.
Lite besviken över detta också, verkar så.
Ja, kanske lite.
Och på påskdagen så har ju då Jesus återuppstått och lärjungarna som trodde att allt var slut efter att Jesus har dött på långfredagen upptäcker att graven är uppbruten och tom, och det här var en skaplig chock förstås.
Mm.
Sen visar han sig för Maria Magdalena och lärjungarna och allt det här, och då har ju då nederlag vänts till seger, kan man säga, och allt får en ny innebörd. Det är inte sorgligt och tråkigt längre, utan nu är det glatt och mungiperna uppåt och det är glädje och ljus, och livet har ju verkligen här besegrat döden. Festernas fest väntar, och det är det som då är på påskdagen egentligen.
Så är det. Men sen har vi den här svenska traditionen att vi firar saker på aftonen mot, ja, nyårsafton.
Vi kan inte vänta.
Julafton, ja. Påskafton.
Så vi kör igång redan på påskaftonskvällen där och frossar.
Ja, så här i efterhand vet vi att imorgon händer det.
Ja, precis.
Han kommer stiga upp ur graven.
Ja.
Uppstånden är Jesus, han lever. 180 grader vänder den här trista, mörka, tunga, allvarliga högtiden. Och sen så blir det tjo och tjim. Och då får man säga glad påsk! Det får man inte göra för
det. Det får man inte. Och att det här blir så väldigt, väldigt festligt har ju att göra med den oerhörda tråkighet som har försiggått en månad innan ungefär. Och det tänkte jag prata lite om snart här, där höjdpunkten på tråkigheterna är just långfredagen. Men först så tror jag vi ska säga någonting om skärtorsdagen, för det vill du Jag ser att du sitter och hoppar och studsar om evighet och säger något om det.
Vi hoppar fram och tillbaka.
Ja, för skärtorsdagen är ju då för långfredagen.
Så är det. Och för det har vi ju dymmelveckan.
Okej, okay, men börja med det du, om du vill.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
För du kommer prata om fastan, antar jag. Ja. För sista veckan av fastan, det är den strängaste perioden i hela det här. Och det är då kallat dymmelveckan. Vet du vad en dymmel är?
Är det inte en kläpp på något sätt?
Ja, det är någonting som du sätter på kläppen inuti en klockan.
Klocka, bjäll,
precis. Ja. Framförallt en kyrkklocka då, för att dova det ljud. Säkert någonting som människor som idag bor i närheten av någon av de stora kyrkorna i Sverige kan ställa sig bakom. Det är inte så kul på Östermalm när den där ringer hela tiden för grannarna. I alla fall, det här med att man skulle ringa, det är ju ett arv från katolicismen, och just dymmelonster är den stora saken. Man slutade med det, men det var inte så kul. Så redan 1571 så togs det ett nytt beslut om att ska vi inte ringa lite grann i klockan ändå?
Jag kan inte släppa det här att du sitter och tycker synd om östermalmarna för att det ringer i klockorna.
Alltså jag tycker inte...
det finns väl det finns ju andra liksom aspekter på det hela också. Men.
Jag menar inte bara Östermalm, jag tänker på alla som bor i närheten av sådana stora kyrkor överhuvudtaget.
Just det du släpar fram som exempel. Ja, fortsätt.
När man hade passerat onsdagen, den här dymmelonsdagen, då var det inte tid att göra någonting mer. Allt arbete som utfördes den här veckan, det var illavarslande. Ved som togs in, den brann dåligt. Öl som bryggdes blev dålig. Bröd ska inte jäsas. Det kan vi ha en historisk förklaring till, som vi har dragit tidigare. Och som du sa, alla hjulen i ett hem ska stå stilla. Det är under de här dagarna som häxorna är extra farliga också. Det är på plats att vara på sin vakt. Till exempel kan man måla kors på dörrar, stänga spjällen på kaminerna så att häxorna inte tar sig in. Extra farliga blir ju häxorna just under skärtorsdagen. När jag året efter gymnasiet var en del av den svenska ungdomsarbetslösheten, det var inte så lätt som en valhänt blyg tonåring i Norrbottens inland att få ett givande lönearbete direkt efter gymnasiet.
Nej.
Då ingick jag i en arbetsmarknadsåtgärd på det som i Arvidsjaur kallades Ideum.
Jaha.
Där skulle jag sitta och ta datorkörkort.
Det måste ju vara en mer onödiga... bortkastade hittepå-produkterna som kommuner har lanserat.
Det är väldigt konstigt då liksom, framförallt för en person som hela sitt liv då har jobbat med datorer då,
Det skulle jag sitta och lära.
Oavsett om jag hade den papperslappen eller inte. Jag tror inte den gjorde mig mer eller mindre anställningsbar där.
Nej, det tror jag inte. Det är inte det det handlar om heller. Utan det är bara att du ska få något att göra om dagarna.
Däremot var det ju väl investerade skattepengar. För jag fylldes ju med en otroligt stark... Här kan jag inte vara kvar.
Mm.
Vad som helst är bättre än det här. Det spelar ingen roll vad som händer. Jag kan inte vara kvar en månad till på det här stället.
Men kanske är det som är syftet då. Att jag är så in i bomben och outhärdligt värre än alla långfredagar samlade i en liten skål.
Ja. Alltså det finns då så outgrundligt ledsamt att sitta i en datorsal tillsammans med långtidsarbetslösa gubbar som försöker lära sig hur Excel fungerar.
Uh-huh.
När man är 18 år gammal.
Jag har tappat bort här nu vad vi pratar om. Hur kom vi in på det här?
Det finns å andra sidan ett värde i att hamna på ett sånt ställe. För tillsammans med andra kantstötta leksaker från håll och kanter så träffar man ju människor man inte annars skulle träffa. Bland andra människor på Ideum så fanns ett antal arbetslösa fordonare.
Mm.
Bland dessa en känd arbetsgivarprofil kallad Pitten. Som förekommer i många så här berättelser för oss som växte upp i Arvids under den här perioden. Och för berättelsens skull så hoppas jag att det var han som sa det här för mig, men det kan ha varit vem som helst på stället egentligen. För så här var det i alla fall. Påsken är ju den stora skoterhögtiden i Arvidsjaur. Det är ju, man åker ut i stugan, man grillar, man åker på skoterutflykter. Det kommer människor ut från kusten som har stugor där också och kör skoter hela påsken.
Där ser man.
Mm. Men på skärtorsdag får man inte åka skoter.
Nähe.
För då skär motorn. Därav skärtorsdag.
Jaha, ja. Ja, det här är ju intressant.
Nej, det är en synnerligen lokal vidskepelse också. Ja. För jag vet av erfarenhet att det åks en hel del skoter på just skärtorsdag. Men det är inte så dumt som det låter, för det är en farlig och fördömd kväll. Efter att Jesus och hans lärjungar hade haft sin sista nattvard så förråddes Jesus. Och med det så släpptes alla onda krafter fria i världen, tänkte man sig. Det ligger alltså i linje med att inte brygga öl eller att inte hämta in ny ved, att inte köra skoter. Skoten funkar inte utan att hjul snurrar.
Nej.
Vad är det som får mattan där att gå runt egentligen? Och det är också av den här anledningen som liksom skärtorsdagens natt så starkt kopplas ihop med häxsabbat, att de tar sitt pick och pack och drar till Blåkulla, firar lite grann med hinhåle. Och jag antar att påskkärringar kommer ur det också.
Ja, det gör det ju. Och det är därifrån också det här med påsksmällare eller påskbomber kommer.
Ja.
Att man gick ut och tog med sig muskedundergeväret och drog iväg några salver upp i luften för att skrämma bort bland annat häxor och onda andar och allt möjligt.
Mm.
Även påskbål som är vanligt och i synnerhet var vanligt under 1900-talet i västra Sverige.
Mm.
Åtminstone. Jag har inte något minne av att jag har sett något påskbål just. Utan det är mer valborg och så.
Mm.
Första maj.
Precis. Nej, jag känner inte heller igen det.
Om vi då går vidare till nästa folklivsforskare och när han sitter och minns,
ja,
då har vi Ebbe Schön.
Just det, han kommer nog mer bli ihågkommen om han blir ihågkommen för sitt skägg.
Ja, det är skägget som är liksom hans usp.
Ja.
Ja, och han skriver då så här: från min barndom ute på Stångenäs i Bohuslän under 1930- och 1940-talen minns jag att påsken alltid var en spännande högtid. Lagom till påskafton hade vi grabbar. Bara tanken på att han har varit en grabb och han och grabbarna har gjort grej, samlat ihop en väldig hög av ris och kärtunnor och tände vår påskeld just när det blå vårdriset började övergå i mörker. Det var festligt och roligt med skratt och skämt. Men de äldre berättade att det förr i tiden hade varit ännu mer liv i påskfirandet i trakten. Då brukade ungdomarna ge sig ut i markerna och ordna något som kallades för påskeskorr. Det innebar att de tillsammans byggde sig en liten riskoja i någon bergsklyfta eller i ett stenbrott och festade på ägg och dricka och andra godsaker. På påskafton gick det alltså glatt till, men både på långfredagen och påskdagen fick man vackert hålla sig inne. Även om inte alla i den här bygden var djupt religiösa så hade man ändå respekt för de kristna helgerna och deras innebörd.
Vad händer med svensk folklivshistoria när alla de här farbröderna och gummorna har försvunnit?
Ja, det kan man undra. Jag ser inte så många efterträdare, men det kanske är för att jag inte har tittat så många.
Det är ju en väldigt speciell typ av historieskrivning också. Har du lyssnat på folklivsentusiasten Job i Mammas nya kille?
Nej.
Skämtet är ju då att han går igenom och säger totala vansinnigheter om att hur man gjorde i Gotland, att man lockade och pockade och smugade och trugade och så vidare. Och bortsett från att Job Andersson och Mammas nya kille bara är trams, så är det ju ganska likt hur Ebbe Schön skriver historia också.
Ja, kanske.
I Västergötland, där gjorde man så här och så här.
Ja, men det är ju en speciell genre. Det mycket bygger på sägen och...
Och det är så regionalt också.
Ja, det är, så är det ju, verkligen.
Och när vi ändå är inne på den genren, kan vi prata lite grann om påsklekar också?
Ja.
Vad kopplar du för traditionella lekar till påsken? Vad är din barndoms påsklekar?
Nej, det är inte så många, kan jag säga. Men man målar ju ägg och så.
Ja.
Hur nu det kan tolkas som lek vet jag inte. Men ändå, däremot vet jag ändå att man kan picka ägg och så vidare.
Just det. Det finns från äldre tider en mängd olika lekar eller andra festliga upptåg sammankopplade med högtiden. En av de mer uppseendeväckande sådana beskrivs av Carl von Linné under en av hans resor i Skåne 1749. Och då pratar jag såklart om leken slå katten ur tunnan.
Jaha.
Hur fungerar den, frågar ni er? Ja, vi vänder oss till Carl von Linné. I fastlagen taga drängerna en tunna, borra på henne hål, träda där genom ett rep och hänga henne upp emellan tvänne hus över gatan. Sedan de förut inuti tunnan inneslutit en eller två levande kattor. När detta är beställt rida de till rings eller förbi tunnan med störar, och den av dem som kan slå henne sönder blir kallad, mera oskyldigt än järvt, kung! Som därpå pryddes med kransar och får tago av pigoskaran, vilken man behagar till dronning, härpå dansas med andra meningslösa nöjen.
Jaha, och det här var just specifikt ett påskfirande då?
Så är det. De har alltså tagit en eller två levande kattor i en tunna som de har hängt upp. Sen så rider man på hästrygg med en stör och försöker slå sönder tunnan.
Mm.
Och när man lyckas med detta så blir man... mera oskyldigt än järvt utsedd till kung och får välja valfri piga till drottning, och sen dansar man och gör andra meningslösa nöjen.
Det är ju vena djurplågeriet.
Ja. Vill ni veta mer om 1700-talets kattplågeri så har vi ett helt avsnitt tillägnat till detta. När man hänger katter heter det. Linné berättar också om ett slags tjejerna mot killarna rally eller sprint, där mannen då ska springa hela sträckan medan kvinnorna springer det som en stafett.
Mm.
Ägg är ju en viktig grej, det kommer du prata om också. Så att ibland har man lagt ut ägg längst efter som man ska plocka upp också. Mm. Om man vill göra lite spexigare. Och vem kan glömma en klassisk lek som sticka projsan? Det är ännu en sydsvensk lek. Återigen ska man på hästrygg försöka att i fart plocka upp så många ringar som möjligt med någon sorts pinne. De är fasthängda.
När slutar man med de här grejerna?
Jag vet inte. Leken åka långt för lin ska ha varit spridd över stora delar av Sverige, även uppe i norra Sverige. Under påsk eller ibland under fettisdagen gick man till en så lång pulkabacke som man hittade, så försökte man montera ihop kälkar och sparkstöttingar och så vidare för att bygga så långt tåg som möjligt.
Mm.
Så när man åkte iväg med det tåget, då ska man skrika en ramsa typ för långt lin eller stora rovor. Det låter ju helt debilt det här, men... Men det är kul att åka kälke.
Ja, det är det ju.
Ja, det var några påsklekar.
Jag kommer att tänka på det här med man ska sätta lappar på ryggen på folk under dymmelonsdagen.
Mm.
Hur kommer det där då?
Jag har ingen aning.
Ja, du var ingen Ebbe Schön eller Jan Öjvind inte.
Nej.
Fastän, du har ju
inte ens en Job Andersson.
Du är ju lekansvaret här. Ja, nej, okej. Okay. Men du vet vad man gör då? Va?
Nej.
Du har aldrig hört det. Är det också en regional grej i Östergötland då? Ja. Eller vad då? Och Småland kanske, för det vet jag också.
Ja, jag kan inte svara på det här, tyvärr.
Nej. Om ni någonsin har hört talas om, eller att ni kanske har gjort det själva någon gång, satt lappar på ryggen på folk.
Men vad är det för lust... typ av la... är det...
Du skriver något dumt och så sätter du där på ryggen.
Men
på...
inte så här sparka mig.
Nej, det vet jag inte. Det vore ju oschysst. Det kan man ju skriva om man skulle vilja. Och så går den stackars offret då omkring och vet inte varför folk sparkar på en.
Ja, för det är ju som skolgårdsmobbningsknep har jag ju stött på det här.
Ja, men det här ska ju då äga rum på Dymmelonsdagen. Ja, jag vet inte varför jag har fått fram det här, att det är just Dymmelonsdagen. Jag tror att det är det. Ja. Det kan vara barnen i Bullerbyn här också som har lurat mig, för att jag har fram att det är där jag har sett det bland annat.
Vet ni...
att jag har då, jag har sett det i skolsammanhang också, som sagt.
Vet ni mer om det här så skriv på vår Facebook-sida.
Det är det här med när påsken infaller och inte. Det är ju kluriga grejer där.
Ja, det är ju alltid ett dilemma. Eller man kan ju bara googla, men...
Ja, jo, i och för sig, men det är olika hela tiden.
Mm.
De kristna gjorde ju i början som judarna och fira påsken den 14 i månaden Nissan.
Mm.
Men eftersom det kunde bli vilken veckodag som helst så passade inte det här de kristna riktigt.
Nej.
Eftersom Jesus hade ju återuppstått på en söndag. Och då var det viktigt att det skulle fortsätta vara så helst. Och därmed så börjar ju då det stora stöket om när påsken ska firas.
Ja.
I Palestina så firar de kristna den söndag som kom närmast den 14 i månaden då.
Mm.
Men många av de kristna som inte var judar tyckte inte att det man behöver väl inte förhålla sig till den judiska påsken överhuvudtaget. Och så firar man på väldigt olika tillfällen, olika tider, på olika platser, och man kunde nästan turnera runt i Europa, tänker jag mig, och fira påsk i nästan en månad om man ville.
Det här måste ha gett kyrkofäderna mardrömmar.
Ja, antagligen.
Det är ingen ordning på torpet.
Verkligen inte.
Någon jävla ordning ska det vara i en religion.
Ja, nu blev det ju så att det här ledde till en sån där berömd kyrklig konflikt.
Ja.
Och den handlar ju snarast om en uppgörelse egentligen med det judiska arvet här.
Mm.
Och konflikter mellan öst och väst också förstås. Olika kättar, stämplingar och bannlysningar haglar kors och tvärs innan man till slut samlas för ett stort kyrkomöte. Det är kyrkomötet med stort D.
Ja. Yeah.
Eller K.
Det beror på ett stort N för den delen.
Ja, för det äger rum i Nikea år 325. Vi nämnde det här just med angående påsken i avsnitt 123, att räkna tiden.
Mm.
Då slog man ju fast mycket angående kristendomen. Och det som är aktuellt för oss nu, det är ju att i det här avsnittet är att man bestämde att man skulle utgå från vårdagjämningen.
Mm.
Och först kommer då vårdagjämningen. Sen måste en fullmåne passera. Och den söndagen som kommer efter fullmånen, det blir påskdagen.
Mm.
Då är det klart.
Spelar det någon roll relationen till sportlovet i det här?
Inte ett dugg, tror jag inte. Eller det vet jag inte hur man har lagt det rent skolmässigt i och för sig.
Man vill ju ha lagom långt mellan dem.
Ja, nej, det varierar ju.
Mm.
För jämnan, tycker jag. Det här gör i alla fall att påsken kan infalla någon gång mellan den 22 mars och den 25 april varje år.
Mm.
Före stora högtider så kommer alltid en slags förberedelsetid.
Ja.
De här högtiderna i sig firas ju med mycket ätande och drickande, och därför så har den här förberedelsen av tradition handlat om det rakt motsatta.
Mm.
Alltså fasta.
Mm.
Och då levs det ju oerhört sparsamt och asketiskt istället, som det heter. Asketiskt är ju då när det är väldigt sparsamt, om man inte vill använda ordet spartanskt.
Mm.
Men det gör vi inte i kristna sammanhang. Och det här är ju för att de här festligheterna sen ska bli ännu festligare. Om man svälter sig själv så blir det ju extra kul att äta gott sen, över tanken. Och eftersom påsken är den viktigaste högtiden så borde ju fastan före den då bli rejält stålbad av återhållsamhet.
Mm.
Hur länge man skulle hålla på med den här fastan, det var ju naturligtvis också föremål för diskussion. Och man var rätt osams om det här bland de kristna. I ett brev från en biskop till en annan under första århundradet så framgår det att en del fastade i några dagar, och på somliga håll så fastade man bara i en dag, och vissa räknade timmarna istället, 40 timmar då.
Återigen, ingen ordning.
Ingen ordning. Som tur var så tog man ju upp det här också den här oerhört förvirrade frågan i Nikea, det här kyrkomötet år 325. Och då hade man hade ju verkligen ett produktivt möte här, måste man ju säga.
Man kom fram till mycket, ja.
Man klubbade igenom en himla massa saker. Debattens vågor var ju ett höga, kan man tänka sig, men effektiviteten kan man inte klara på här.
Nej, verkligen inte. Det måste ju ha varit någon som drev en ganska hård linje som vann där, för man fastar ju länge inför påsk.
Ja, det finns ju då traditionstyngda skäl till att välja siffran 40. Många paralleller till andra saker och ting som har pågått i 40 någonting finns i Gamla testamentet.
Mm.
I 40 dagar hade det regnat efter syndafloden.
Mm.
Judarna var vilse i öknen efter uttåget då från Egypten i 40 år.
Mm.
Bara för att ta några saker. Och det här gör ju då att fastan ska vara i 40 dagar före påsk, vilket kan omvandlas till 6 veckor. Fastan ska börja på onsdagen 7 veckor före påsk.
Mm.
Vilket då brukar kallas för askonsdagen.
Mm.
Men några dagar före fastan gäller det att få ösa på med gottigheter också innan det här självspäkandet börjar. I 1,5 månad.
Mm.
Och sista dagen före askonsdagen kallas ju då för fastlagstisdagen.
Just
eller
det.
Fettisdagen.
Yeah.
Och den känner ju vi igen eftersom vi fortfarande äter semlor. Och det kallas ju också för fastlagsbulle.
Ja.
Det gjordes ju då på vetebröd, ofta bakat med saffran och socker och marsipan och vispgrädde.
Ja, då var det ju väldigt fancy.
Ja, det var ju det som var hela poängen. Ja. Du ska ju inte äta nu på 1,5 månad.
Men den moderna semlan, det där var ju inte en modern semla, men den moderna semlan är väl en andra hälften av 1900-tals uppfinning. Det är väl hetväggen som är den klassiska, den där kokta vetebullen i mjölk.
Mm. Jo, det är en sån bulle.
Mm.
Och det är ju samma typ av... Det är ju en bulle helt enkelt med massa gottigheter. Det är ju det jag har gemensamt över seklerna.
Mm.
Dock är det ju inte så att vi idag slutar äta på askonsdagen. Vi har ju plockat russinen en hel del i den här traditionen, om man säger så.
Så är det. Vi äter både russinen och kakan.
Ja.
Sen tar vi en till på det också.
Det finns ju knappt någon som ens känner till askonsdagen idag. Det är inget kul alls.
Nej.
Men den här fetisdagen, den tummar vi på om.
Jag trodde att askonsdag och dymmelonsdag var samma sak innan jag började läsa på om det här.
Ja, men det ser man. Vad trevligt att du har lärt dig lite om det.
Mm.
Inge Löfström igen.
Mm.
Han struntar ju totalt i att dölja bitterheten över hur vi nu för tiden behandlar det här.
Det var bättre förr.
Ja, han skriver, nu för tiden säljs det hela våren, vilket har tagit bort själva poängen med bullarna. De borde reserveras för den dag där det egentligen hör hemma. Fastlagstisdagen. Han håller på traditionerna här.
Mm. Men marknadskrafterna.
Ja, jag tänkte säga det. Det finns marknadskrafter i detta som gör att det har gått omkull, så att säga, med den traditionen.
Man julpyntar för tidigt också.
Ja, det gör man. Och jag har av ren envishet avstått från att köpa påskmust än. Fast de började med det här för typ en månad sedan. Jag höll på baxna när jag såg det. Nej, det blir inget av mig, tänkte jag. Det ska vi avvakta.
Hem och skriver en arg insändare.
Ja, nej, det har jag inte gjort. Men ändå. Fastan innebär ju ett förbud mot att äta kött och ägg sen i 6 veckor.
Mm.
Dock har ju hönorna börjat värpa intensivt under våren och ett stort lager av ägg finns ju kvar då när påsken väl börjar.
Mm.
Och det är väl egentligen den främsta förklaringen till att man äter så mycket ägg under påsk och har ätit så mycket ägg alltid under påsk.
Det är ju den absolut mest rationella förklaringen, det finns ägg. Och beroende på när påsken infaller så kan det ju infalla precis när hönsen kommer igång med värpandet igen också.
Mm.
Sen finns det ju en långtgående tradition där man kopplar samman höns och tuppar med kristendom.
Jan Öyvind Svan, han kallar de här symboliska och religiösa förklaringarna för efterhandskonstruktioner.
Ja, men det tror jag också att det är.
Ja.
För om man läser till exempel ur Lukas evangeliet 22 kapitel, då har Jesus fängslats och så står de grep honom, alltså Jesus, och de förde honom till överprästens hus. Petrus följde efter på avstånd. De gjorde upp en eld mitt på gården och slog sig ner omkring den. Och Petrus satt sig mitt ibland dem. En tjänsteflicka fick se honom där han satt i eldskenet och hon såg noga på honom och sa, den där mannen var också med honom. Men Petrus förnekade. Nej, jag känner honom inte. Strax efteråt fick en annan syn på honom och sa det. Du hör också till dem. Petrus sa, nej, det gör jag inte. En timme senare var det någon som försäkrade. Visst var den där också med honom? Och han är ju från Galileen. Men Petrus sa det. Jag förstår inte vad du menar. Dåliga undanflykter här. Och just som han sa det, gol en tupp. Då vände sig Herren om och såg på Petrus. Och Petrus kom ihåg detta som Herren hade sagt till honom. Innan tuppen gal i natt har du förnekat mig 3 gånger. Och han gick ut och grät bittert. Tuppen som markerar Petrus svek. En påminnelse om påsken. Men jag tror också att det här är en efterhandskonstruktion. Man äter ägg och därför när man börjar ta fram kommersiellt pynt så har tuppar och hönor varit tilltalande. Ibland har det varit tuppen som gal som är symbolen man pushar, men lika ofta så är det en ruvande höna som man vill ha på påskkort och på ljusstakar och liknande.
Äggen symboliserar ju också liv och pånyttfödelse och finns med i olika skapelsemyter från både Egypten och Kina, och även i romersk mytologi förekommer det ju så att säga. Och det står för livskraft, och när man sådde förut hem så slängde man ju alltid med lite äggskal och sådär för att det skulle liksom växa bättre. Och allt det här är ju kanske då efterhandskonstruktionen, att det är därför man äter så mycket ägg. För det
ger väl kalk till jorden att ha äggskal.
Ja, det stämmer ju. Det är inte det jag menar. Utan jag menar bara att det har blivit en symbol för påsken. Det tog det ju hänga ihop med att det har då funnits så mycket ägg just under den här perioden. Samtidigt som på året då. Samtidigt som man inte har ätit dem på grund av fastan.
Mm.
Men sen har vi det här med att fastan är ju en katolsk tradition.
Mm.
Och när protestantismen slog igenom under 1500-talet. Då var man inte alltid så pigg på att följa katolska seder. Vill man vara riktigt nitisk protestant då, så kunde man ju helt enkelt bara börja frossa i kött och ägg. Och det gjorde en del präster också, bara för att visa att man var minsann inte katolik. Det är ett väldigt angenämt sätt att...
Jag tänkte säga det.
Att vara...
Vilken modig protest. Mm. Jag gör det här för Herren.
Ja, men... Ja.
Lägg ifrån dig revbensspjällen, vi hör inte vad du säger.
Ja, men så gjorde en del, i alla fall under 1500-talet. Sen blir det ju mer och mer igen att det här ska vara, som vi berättade om förut, det här med långfredagen och så. Att det är dämpat.
Det är dämpat, men det behöver inte vara dämpat i 40 dagar.
Nej, det var ju ungefär så man tänkte, ja. Det här med att måla ägg är också en vit, eller man ska säga, apropå att det är vita ägg.
Yeah.
Ja, men det är där man får, sådana begrepp man får svänga sig med här.
Mm.
En sed eller vit helt enkelt.
Yeah.
Sven Otto Sjöberg som har skrivit boken Sagan om ägget, en kulturhistoria.
Mm.
Han skriver så här. Sedvänjan att färga ägg har många förklaringar, både religiösa och folkliga. Det finns legender som berättar att jungfru Maria färgade ägg för att glädja Jesusbarnet och att Maria Magdalena lade ett ägg vid Jesu grav, vilket genom ett under blev färgat. En urgammal tro säger att röda ägg är lyckobringande. Den röda färgen är ju blodet och livets färg. I de grekisk-ortodoxa länderna är rött den vanligaste färgen på påskäggen. Rött är oftast glädjens färg. Och man gladdes åt den brutna fastan. Men rött är också en påminnelse om Kristi lidande på korset. Och hur fick man fram de här färgerna då egentligen? Jo, då kunde man ju ha varit lite förutseende, så hade man sparat en massa blommor under sommaren, året innan, eller hösten. Och man kunde också använda andra grejer som mossa, ormbunkar och hundkex. Det här gav grön färg, nyans.
Sånt här höll min mormor på mig. Kanske inte så mycket för påskäggens skull, men för att liksom växtfärga tyger och liknande. Man plockade sjögräs och liknande för att göra vackra färger.
Lökskal ger brun färg.
Mm. Det är ju ett bra tips om man vill koka sin egen grönsaksfond också. Att skala inte löken. Du får vackrare gyllenbrun färg om du lämnar skalet på.
Robin levererar mattips samtidigt som han ger pysseltips. Hur får man då skär färg?
Ja, du kan väl ta kanske en rödbet eller liknande.
Precis, du kan här. Det har jag. Det var det jag skulle säga i alla fall.
Mm.
Rödbete, det behöver man inte vara ett geni för att lyssna ut kanske. Man har faktiskt påträffat rester av målade ägg i germanska gravar från 300-talet. Så det här har man hållit på med länge.
Sen folkvandringarna.
Ja, i Sverige vet vi att vi har målat ägg sedan 1700-talet i alla fall. Saren, Alexander den tredje. Nu skrattar du för att det är tvärkast här.
Nej, fast jag fattar hur det här kan komma in på ägg. Därför ja. Liksom, vi har ju Fabergé-äggen som är precis. Liksom kända.
De är ganska kända, ja. En påskmorgon 1885 så kommer Alexander den tredje med ett påskägg till sin fru Maria Fjodorovna.
Mm.
Av vit emalj och glas är ägget och metall då. Mm. Ytterskalet så att säga. Sen går det att öppna det där och sådär. Sjöberg, han skriver så här om det där. Carl Fabergé älskade att förbluffa med gömda dyrbarheter inuti sina mästerverk till ägg. Så till exempel skapade han likt de myska dockorna ett 64 mm högt ägg under vars vita emaljerade skal dolde sig en äggula av guld. Också denna gick att öppna och då fick man se en hörna i guld med rubinögon. Inuti hörnan låg en sarkrona i miniatyr vid vilken hängde två rubinägg. Och ja, man kan ju enkelt räkna ut att Maria blev ju överförtjust över detta. Och därefter så krävdes det ju ett sånt här kalasdyrt påskägg varenda påsk framöver. Så att det här var ju, det blev dyrt för tsaren där.
Ja, men hur gick det för den här familjen, tsaren och hans familj i längden?
Ja, det gick jättebra för Alexander den tredje ända tills han dog. Och sen tog sig den här traditionen över av Nikolaj den andre som var nästa tsar då. Ja. Och han fortsatte ju då att leverera påskägg till sin fru, men också till sin mamma som då var den som först hade fått påskägg.
Yeah.
Så att säga. Så att han fick ju pynta fram två påskägg per påsk. Och sen gick ju allt i stöpet då med ryska revolutionen, vilket jag antar att du syftar på.
Ja, precis. Men det var ju en härlig tradition som varade fram tills att folket med våld störtade tsaren.
Just det, för det här var ett ganska stort slöseri, för det här är ju bara en prydnad.
Ja.
Och det är ju den här Carl Fabergé som då är juvelerare som tillverkar de här äggen. Han hade ju 600 anställda och alla de jobbar inte med äggen utan det var ju mycket smycken och sådär. Men det fanns en del som bara jobbar med de här och konstruerar de här svindriva äggen som då innehåller allt möjligt dyrt. Guld, jade, kristaller, platina, elfenben. Det tog ett år att tillverka ett ägg ofta. Och sen har jag alla de här hittar på grejerna inuti när man liksom öppnar ägget. Det kan ju finnas både sjungande fåglar, slott och fartyg och allt möjligt där.
Ja, de är ju otroliga.
Ja, det är de faktiskt.
Och ganska vulgära.
Ja, men det här var en vulgär tid, får man väl säga. Fabergé gjorde 51 ägg, vad jag har fått fram. Jag har fått fram lite olika siffror på det här, men 51 eller 55 ägg till tsarfamiljen. Och sen ungefär 15 ägg till andra rika adelspersoner.
Mm.
Han gick ju i exil då efter revolutionen 1917 och sen dog han i Schweiz 1920.
Mm.
Det här är lite fakta om Fabergé. Men jag kan ju också tillägga då att de här äggen blev kvar i Ryssland fram till att Stalin insåg att de här rackarna kan vi ju få deg för. Så då sålde han dem till då ofta amerikanska miljonärer för att finansiera sina femårsplaner. Vilket är en kopiöst stor ironi i sammanhanget
ja,
att dollarmiljonärer är med och pyntar in startkapital till Sovjets planekonomi. Ja, hur kom vi nu ifrån påsken till det här? Jo, det var via ägget, för det är mycket som har med ägg att göra här.
Så är det. Och från Schweiz till Tyskland är det inte så fruktansvärt långt.
Nej.
Och från Tyskland så har vi ärvt traditionen att tänka att det finns någonting så galet som en påskhare.
Just ja.
Det är en ganska ny tradition i Sverige i den mån det faktiskt är en tradition. Det är under 1800-talet genom kulturella kopplingar Sverige-Tyskland som vissa familjer börjar använda den tyska traditionen med att det kommer en hare som delar ut påskägg. Eller gömmer påskägg.
Ja, för det är där, när du frågar om lekar förut, så det är väl det man har med sig från när man är barn. Att man ska springa och leta efter ägg som föräldrarna har gömt och så är det fågel, fisk eller mitt emellan.
Mm.
Jag har aldrig sett någon hare kuta omkring och gömma dem, men det är ju det som är innebörden av det, att haren har gömt äggen någonstans.
Precis, och när den amerikanska kommersiella påsken börjar formeras och man behöver en sorts symbol som man kan sälja in den med, då är det inte en blödande Jesus på korset eller ens en ruvande höna man går till, utan det är ju den här söta, luddiga haren.
Ja, han är ju lite Lacho Laiban hare också. Han är ju, han gömmer ju äggen.
En spjuver.
Ja, precis. Jag tror nog att den tyska, så att säga, godisindustrin också var på hugget när det gäller det här. Jag vet inte om det var just den amerikanska som var först.
Nej, men jag pratar inte nödvändigtvis om att vara först, utan jag pratar om amerikansk kultur på det sättet den påverkar det hela världen idag.
Då fattar jag. Mm. För vi har ju påskharar mest i form av choklad och sådär.
Mm.
Det är inte så mycket annat egentligen.
Det är väl fullt tänkbart att tänka sig att tyska migranter tar med sig påskharen till USA också.
Absolut, så var det säkerligen, ja. Hur kommer då en hare in i bilden överhuvudtaget? Kanske någon undrar. Och då har ju sådana som Ebbe Schön i alla fall antagit att det är en sammanblandning liksom med lammet. Det judiska påsklammet som har funnits som bild på träsnitt och så vidare. Men det har varit dåligt gjort på 1500-1600-talet. Och så har det sett ut då som...
Fiskar, va? Det är en hare!
Det är en hare istället har det tolkats om. Och genom det har då påskharen uppstått på något sätt. Det är tanken i alla fall med den.
Det är ett frejdigt försök till förklaring.
Mm. Haren är förvisso också väldigt fruktsam.
Mm.
Och det är ju det här med liv och sånt under påsken och våren. Det är mycket sånt det handlar om. Att Jesus återuppstår och sen ägget kläcks och så kommer en kyckling. Och haren, ja, den håller ju på som harar gör och förökar sig hela tiden.
Tycker du att harens fruktsamhet låter som... En efterhandskonstruktion eller en inte efterhandskonstruktion?
Nej, det är nog en efterhandskonstruktion också, faktiskt. I ett mumligt klassrum ibland så brukar jag liksom ta till ett knep heller och varje gång domdera eleverna till tystnad.
Mm-hmm.
Då står jag längst fram och så pratar jag relativt tyst så här. Berättar en liten osammanhängande saga om, ofta brukar jag kasta in påskharen då.
Mm.
Påskharen, han hade en fikastund med tomten. Och sen så var ju påskharen ute. Och då brukar jag alltid vara några längst fram där som undrar vad pratar han om här egentligen. Så blir de tysta och försöker lyssna då. Vad är med påskharen? Vad ska han göra? Vad dillar den här läraren om egentligen? Och då brukar det där sprida sig förhoppningsvis då i tanken till övriga klassrummet. Och så ska det då... Förhoppningsvis var tyst förr eller senare.
Har det här kapitalt misslyckats någon gång så att det är slut med att du bara står och skriker som en vettvilling?
Nej, så illa brukar det inte bli så ofta. Men det har ju hänt att det har misslyckats, påskharknepet det har gjort. Och då får man ju lösa det hela på ett annat sätt helt enkelt. Hur brukar du fira påsk?
Men det där är ju en intressant grej, för varför många gillar påsken idag är ju för att vi har i stor utsträckning frigjort oss från äldre traditioner om hur till exempel långfredag ska vara.
Mm.
Och istället så har vi en lång sammanhängande ledighet där man hänger med familjen för det mesta, men man måste inte, men man gör det för det mesta. Man äter mat man tycker om och... Det är färre måsten än vad till exempel julen innebär.
Mm-hmm.
Jag har ju traditionellt sett åkt hem, åkt norrut över påsken. Så att då är det ju på ett sätt vårvinter och det är ganska vackert ute. Och man gräver en grotta i någon snöhög och liksom kastar ut några renskinn och sitter och grillar. Och...
Det låter ju oerhört idylliskt.
Ja, verkligen. Det är superhärligt. Man kanske pimplar lite grann. Och då inte liksom pimplar öl utan... Sätter sig ute på isen och försöker fånga någon abborre eller liknande. Och så sen lite påskmiddag. Det är väldigt trevligt tycker jag.
Ja.
Men jag har ju förstått också, till exempel när jag pratar med min sambo som kommer från Stockholm. Hon ser inte alls som en vinterhögtid utan det är ju den första vårhögtiden.
Ja, det skulle jag nog vilja hålla med om snarare. Men det här beror ju på var man kommer ifrån förstås.
Ja.
Man åker ju inte skoter i Skåne direkt på skärtorsdagen så ofta.
Nej. Hur brukar du fira påsk då?
Nej, jag gör ju alltid en Janssons festelse.
Mm.
En gång om året gör jag det. Och det är ju påskafton. Eller möjligen långfredagen.
Ja, det är Janssons, det är ju oerhört gott. Det är julmat i min värld.
Ja, det här tror jag vi har diskuterat innan. Ja. Men det är inte bara det. snälla, alla som äter Janssons festelse under påsken, ni får gärna ge mig stöd.
Lägg upp en bild på Instagram och hashtagga histpodd.
Gör det.
/ påsk Jansson.
Det här ska jag göra.
Yes.
Själv. Så kan vi ha en tävling om vilken Jansson som ser godast ut.
Vad härligt.
Jag brukar även göra köttbullar. Jag lagar mat helt enkelt.
Jag märker det.
Rätt mycket. Ja, men det är väl fint.
Ja.
Och i övrigt så vill jag gärna se någon form av filmversion av Jesus. och sådär. Men det här har ju de slutat visa på TV4 och SVT. Vad jag kollar. Jag kollar varje år igenom så här. Bara, aha, nu ska vi se det här. Nu är det långfredag. Nej, det var ingen film om Jesus idag här.
Du vill ha så här The Passion of Christ?
Nej,
eller
den är ju brutal.
Jesus Christ Superstar?
Nej, men det finns ju gamla...
Finns det fler?
Ja, det finns ju sådana här Jesus-kristna filmer helt enkelt. Mm. Det är ju filmer. Har du aldrig tittat på det här? Det ska ju vara lite tradition. Det här slutade vi med för några år sedan, tror jag. Det tycker jag är bedrövligt. Till och med det har man kapat bort. Man kan inte lägga 1,5 timmes film på det.
Jag kan tänka mig att demografin som uppskattade de filmerna har tillsammans med våra folklivshistoriker börjat dö bort.
Ja, men snälla någon. Ja, det här är ett slag jag vill slå för. Återinföra åtminstone SVT. För tusan.
Ja.
Och jag vet så äter jag väl en hel del ägg förstås. Det är ju inte ensam om direkt, utan svenskarna äter 2000 ton ägg under påsken. 32 miljoner om man ska räkna antal.
Det är fruktansvärt mycket ägg.
Ja, 6 miljoner ägg i timmen under påskafton har man räknat ut. Man äter också 7000 ton godis under påskveckan.
Mm,
lite,
just det.
Här kommer lite siffror som du har. 1,4 kilo godis per person blir det.
Mm.
Och det är tydligen mest äggformat lösgodis då.
Mm.
Överhuvudtaget så handlar vi oerhört mycket mat. 7,4 miljarder kronor lägger svenskarna på mat inför påsken. Skärtorsdagen, som du pratade om innan, är dubbelt så stor omsättning på jämfört med andra liksom, vardagar.
Mm.
Och nu har även lamm blivit vanligt i Sverige under 1900-talet. Det var inte så vanligt förr, utan det har det blivit nu. Det här berodde på att fåren lammade ju alldeles för sent historiskt sett. Men nu kan vi...
Med importkött.
Precis, lösa det på det sättet. Man kan även frysa ner nu för tiden om man vill spara till nästa år. Och det här hänger väl ihop med det där påskalammet som judarna käkade en gång i tiden.
Mm.
Det är faktiskt 25% av årsförsäljningen på lammkött som går under påskveckan.
Vilken statistikbomb du avslutar det här avsnittet med.
Jag tycker det. Så att, nu kanske vi tar och avslutar det hela.
Hörrni, tack så mycket för att ni har lyssnat på det här lite avslappnade helgavsnittet.
Ja.
Storhelgsavsnittet av Historiepodden.
Ja, men eller hur? Och då passar vi på att önska det här. Glad påsk, fast det fick man inte säga så förrän på påskafton.
Ja, då får vi hålla lite låg profil och önska en glad påsk i nästa avsnitt.
Ja, precis. Det gör vi. Vi avvaktar med det.
Ja, precis.
Först ska vi genomlida långfred och annat.
Så är det. Det blir inga jul som snurrar då.
Nej.
Ha en riktigt bra vecka nu, hörni.
Ha det bra. Hej, hej.
Hej.
Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.